för dig som kanske funderar på de här stora livsfrågorna. Alltså vad är meningen med livet? Vågar jag liksom fråga alltså, den här, någon form av högre makt? Liksom, hej, vill du visa dig för mig? Kan jag få lära känna dig?
Mm.
Just för att konsekvensen kanske blir att den här högre makten visar sig och att allting kommer att förändras. Och det här vill vi ju hjälpa dig att sätta ord på och hjälpa dig att liksom se och förstå hur det kan se ut. Och det är därför vi bjudit in Elias.
Och även få liksom tips och tankar. För att det var ju fortfarande värt det för honom. Och
Jaja,
det är ju viktigt att poängtera. Och liksom så här, både varför var det värt det att göra en så stor förändring. Men också vad har hjälpt till i en sån förändring. Elias har vi med oss.
Hejsan.
Hej Elias.
Kul att vara här.
Alltså jätteroligt att ha dig här. Uh-huh. Och alltså, det är så kul för vi har pratat om att byta riktning.
Ja.
Och det här, alltså det känns ju som att det är ett superstort ämne. Och du där hemma kanske känner igen dig lite i det här. Du kanske har bytt riktning någon gång i ditt liv. Eller så har du aldrig gjort det. Men det är så, det kommer vara så kul att ha med dig Elias att du ska få berätta lite
mycket
om det här.
Och jag vet ju om att du har varit med i radion förut.
Ja.
Två gånger tidigare.
Ja, det här blir ju tredje gången. Det är något speciellt med nummer tre, så det kanske händer något jättehäftigt idag då.
Och att du kanske är vår favoritgäst då blir det ju. Jag tror inte vi har haft någon annan tre gånger.
Det är ändå bra.
Men han är, alltså, helt enkelt så är Elias alltså du är en väldigt spännande person.
Ja, tack.
Varsågod. Och det är ju alltså bland annat därför då vi har valt att ha med dig flera gånger. Men kan du inte berätta lite för oss, alltså bara så att vi kan få lära känna dig lite. Alltså när du inte hänger här på Hope Morgon, vad gör du då? Liksom?
Just det. Och nu ska jag förmedla att jag är en spännande person då.
Ja, exakt.
Till vardagen så jobbar jag som programmerare. Mm-hmm. Och alla bara säger, vad spännande.
Men det är väl lite spännande. Det känns ju som att om det är någonting man ska jobba med så är det ju, eller det känns ju som att programmerare är bra sätt att gå.
Ja, jo, men jag tycker det är spännande i alla fall. Men sen så kanske det inte är så många som har koll på vad det innebär.
Nej, alltså jag har lite halvdålig koll ska jag säga.
Ja, men jag jobbar, jag programmerar olika tunnlar och broar och styrsystem för att hålla dem igång. Så det kan man säga är väl som det innefattar typ.
Alltså broöppning. Alltså du programmerar så att den
Ja, jag skulle säga mer liksom systemen som är i typ belysning och ventilation och skyltar och bommar.
Alltså, jag trodde typ att det handlade mer om teknik.
Ja, alltså är ju ändå mycket teknik i det som sköter men, det.
Ja, det håller jag med om. Men jag tänkte alltså mer teknik, alltså
typ appar,
alltså programmerare på det sättet.
Ja, det också.
Ja, men det finns många olika typer och jag är inte en som programmerar appar då.
Vad spännande. Hur länge har du jobbat med det?
Detta har jag jobbat med sedan i januari.
Mm.
Så ändå ganska färskt skulle jag säga. Mm.
Jätteroligt. Och jag vet ju också att du är ganska nyförlovad.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Tjoho!
Ja, men det är ändå värt en applåd.
Prestige.
Jag har världens bästa fästmö, Linn. Så vi ska gifta oss nästa år.
Wow.
Det ser bli jätteroligt. Och mycket planering och mycket skoj. Och vi tycker det är väldigt kul. Både att planera och att skoja och spexa. Och
det är perfekt då.
Ja, verkligen.
Ja, det är perfekt då, så här partyplanering. Jag kan tänka mig att det är nog många som tycker det är ganska jobbigt. Alltså just att planera en stor fest. Liksom.
Ja, verkligen. Och när man väl sitter med det, kanske är det någon i radion som har planerat ett bröllop förut. Men jag är väldigt novis i det och då kommer man på, liksom, eller vi båda är ju det, och då kommer man på liksom hela tiden nya saker som det här måste fixas också. Och det här, och det här, och vem ska göra det här? Ja, så det är väldigt spännande.
Mm.
Man lär sig på vägen, lite grann som med tron kanske.
Ja, det är lite så. Men jag funderar på en till grej här nu. Hur gammal är du? Jag försöker gissa här.
Jag är 27 år.
27 år.
27 år.
Och är du, för nu, vi sänder ju från
Göteborg. Eller jag fyller 27. Jag fyller år 27 december.
Aha! Oj, precis efter jul.
Precis efter jul.
Och du är en sån som säger att du har fyllt år innan.
Liksom. Ja, det måste man väl göra. Jag vet alla det som fyller i december.
Jag har aldrig fyllt år i december.
Satte spiker på någonting här nu.
Ja, kanske.
Och, ja, men är du liksom, kommer du från Göteborg? Vi sänder ju från Göteborg nu. Har du bott i Göteborg hela ditt liv?
Ja, för någon som kommer från Göteborg så kommer jag inte från Göteborg.
Okay.
Jag kommer från en ö som heter Tjörn som ligger 7 mil norr om Göteborg. Så det är ju typ, alltså, Göteborg är ju ändå närmsta storstad så.
Ja, men vi är ju inte från Göteborg då,
men jag hade godkänt dig som en göteborgare.
Ja, jag tar det. Men nu, och jag har ju bott i Göteborg i typ 7-8 år, så att nu är jag ändå göteborgare.
Ja, det tycker jag. Vi har ju bjudit in dig, Elias, för att vi vet att du har bytt riktning i ditt liv. Liksom. Men alltså, vad, när vi säger byta riktning, vad betyder det för dig, alltså, utifrån de erfarenheterna du har?
Ja. Byta riktning för mig, och jag hänvisar en del till, ja, men vad, kanske Bibeln pratar mycket om omvändelse, och det är ju samma sak, liksom, att byta riktning. Och, men om vi pratar om den termen, just omvändelse, så är det ju liksom att man fäster sitt fokus på någonting annat och sen liksom lämnar det gamla bakom sig och byter helt riktning och går i den nya riktningen.
Mm.
Och det skulle jag säga att det är ju huvuddelen, eller det är det som omvändelse och byta riktning handlar om. Att man också, men det är också, det är inte bara det du nya som du fokuserar på, utan det är också det gamla som du släpper och lämnar. Och i mitt fall liksom, så är det ju verkligen, ja, men värt att notera liksom, att man också lämnar någonting för att gå emot den nya riktningen. Och det skulle jag säga är, ja, men det är väl det betyder för mig.
Och jag tänker att, alltså, ibland pratar vi om, alltså, att människor kan inte förändras.
Ni vet, eller det här att man har hört massa gånger. Människor som sagt, jag kan inte förändras.
Nej, men precis. Nej, men bara att, alltså, ibland kan det ju vara en sån känsla man både kanske har hos sig själv, men också hur man tänker om andra. Men liksom, hur tänker du om det? Liksom? Och jag skulle också gärna vilja höra, alltså, hur det har varit konkret för dig.
Ja. Alltså, och bara för att svara på den frågan, typ att människor inte kan förändras, det tänker jag väl är ganska uppenbart att människor kan. Jag tänker att vi förändras ju liksom hela livet i alla områden. Liksom, om man utvecklas och lär sig saker och får uppleva saker. Och även om det inte skulle vara möjligt för människor att förändras, så är det möjligt för Gud att förändra människor. Jag känner att jag är ett levande exempel på det, och det är ju ni också. Och kanske några som lyssnar fått vara med om att Gud har förändrat saker i deras liv. Jag har ju, alltså, i min del av den här resan, alltså, som jag är inte uppvuxen i en troende familj och kom till tro senare i livet när jag var 20 år. Och då jag var väl lite av en buse och gillade att testa och göra allt liksom. Men så för mig så var det verkligen omvändelsen skedde i två steg. Och det första var ju bara den här grejen att erkänna att, ja, men, att jag tror att det finns en Gud. Det var ett jättestort steg för mig. För jag var helt övertygad om att det inte finns någon Gud. Och så bara, nej, det är ingenting som jag är intresserad av. Eller det är bara påhitt liksom. Men så fick jag liksom ett möte med Gud där jag liksom, ja, men det vände helt upp och ner på allt som jag tänkte liksom innan.
Var det jobbigt, alltså, att inse det lite?
Ja, det var ändå ganska jobbigt. Alltså, så här, då hade jag ändå liksom, det ställer ju många saker på sin spets liksom.
Verkligen.
I att det som jag, många saker som jag tänkte och tyckte, så bara, ja, men oj, då stämmer ju inte de sakerna hela tiden. Alltså, det blir lite sån här, ja, men lite känsla av, jag vet inte om ni sett Matrix liksom, men så här att man bara, oj, vänta, det blir en helt ny värld som öppnar sig som man inte visste fanns. Och lite av känslan av ett garnnystan. Att ju mer man liksom, ju mer man drar i det, desto mer på något sätt nöts det ut liksom. Mm. Mm. Och man får se ännu mer av det liksom. Och det tycker jag fortfarande att det är liksom, än idag liksom. Och det är ändå typ 7 år sedan. Men att man fortfarande så här får se nya delar av vem Gud är och liksom, i allt som sker i mitt liv också.
Det här, alltså det är så, jag tycker det här är så häftigt, verkligen. Mm. Men alltså hur, för nu pratar du om så här, att möta Gud och att det förändrar. Mm. Men vad konkret är att möta Gud?
Att möta Gud.
Eller hur var det för dig liksom? Alltså vad var det som hände liksom?
För mig så var det, det var en process liksom. Från att för det första bara få bryta mycket fördomar jag hade om liksom kristendom. Och sen att komma till det faktum att delta på en gudstjänst till exempel, att bara komma till det. Jag hade inte varit på en enda gudstjänst tills jag var 20 år liksom. Jag hade inte konfirmerat mig, jag hade inte gjort någonting liksom. Så det var väldigt främmande för mig bara, och kändes ganska så här onaturligt till en början att ens gå till en kyrka liksom.
Hur kom du till kyrkan då? Eller vad var det som gjorde att du kom dit när du var 20?
Jag fick möta Gud på ett skidläger. Så då var det under en stund av lovsång och bön. Och då hade jag också liksom uttryckt, verkligen kommit till den platsen att men om det här är på riktigt, då vill jag ha det här. Om du finns, då vill jag ha en relation med dig. Jesus, om du verkligen har dött på ett kors för mig, då vill jag ha det här liksom. Mm. Och jag bad det tillsammans med en annan som bad för mig. Och så fick jag fick jag vara med om ett möte liksom. Fick känna på Guds kärlek fysiskt liksom. Övernaturligt.
Det känns ändå som att det är ett stort steg att komma från ett sammanhang och en världsbild där det inte finns en Gud till att helt plötsligt öppna sig för att okej, om Gud finns så hade jag velat ha med honom att göra. Mm. Hur liksom var den processen däremellan?
Och där liksom, vi pratade lite om det i pausen här, att det har så mycket med gemenskap att göra. Typ, att det har, alltså, alla människor längtar efter en gemenskap, och för mig så var det ju det här att bara få se liksom en annan sida av kristendomen och kristna människor liksom. Jag hade väldigt mycket fördomar, och det bara fick brytas och fick se att det var bara en sån god miljö att vara i typ, och att det var människor som jag kände ändå att jag hade man hade så mycket gemensamt liksom, där man tänkte att det här kommer man inte ha alls, och då fallde det sig väldigt naturligt att bara umgås med troende människor och i det få se att de verkligen trodde på det här liksom, och få vara i en miljö där man bad och få se att det här är, de tror verkligen på det här. Och då, det väckte någonting i mig liksom, att det här, de tror ju verkligen på det här liksom, och det finns ändå en möjlighet att det här är sant liksom.
Yeah.
Och jag tror att den luckan som du pratade om, bara att komma till den platsen att erkänna att det finns en möjlighet att det är sant, då, och sen ta steget till att verkligen tro på det. Alltså, då har du ju öppnat upp, som du sa, alltså för en god plats för Gud att göra någonting. Mm.
Precis, för du var ju på ett skidläger då. Att kristet skidläger. Eller
precis.
Då?
Ja, det var ett, precis.
Så du fick ju lära känna lite kristna människor. Ja, men det är så spännande, för när du då gav Gud den möjligheten så berättade du också till dig att du fick en upplevelse med Gud och du fick förstå att Gud var på riktigt.
Ja.
Hur kan du inte beskriva lite mer av just här, det mötet? Vad var det som hände där som gjorde att du bara fick förstå det?
Det är ganska svårt att kondensera ner till en grej. Liksom, så här. Men jag skulle säga att det som hände, det var ju att jag blev verkligen fysiskt mött av Guds kärlek och på något sätt nåd eller förlåtelse liksom. Och jag där och då började jag bara liksom störst bara gråta jättemycket och jag blev ja men verkligen så berörd och det var väldigt så här, jag var inte på en plats liksom där jag kunde alltså dela, gråta inför andra människor eller dela liksom jobbiga saker eller liksom så här känslosamma saker. Så att det var verkligen så här, det där var inte jag. Att det var så olikt mig att göra en sån sak. För just där och då så var jag inte ens medveten liksom om, så här, tänk om någon ser mig nu. Alltså, de tankarna fanns inte, utan det var bara så här att jag var i stunden typ. Så skulle jag beskriva det.
Men jag tycker att det här är ju en vanlig grej. Alltså ibland nämner ju vi här i Hoppmorgon liksom att man har ett möte med Gud och så börjar man gråta. Och så kanske du där hemma känner att ja, det är ju inte bra. Liksom. Eller det här är ju inte så bra tecken. Men det handlar om, alltså, tänk dig att vara helt, alltså bara helt inför någon som verkligen älskar dig för den du är. Verkligen. Och att du kan vara helt fri. Och det är så häftigt att höra dig beskriva det.
Ja, verkligen så vackert. Och jag tänker också så här, vad hände efter det? För du kom ju inte från ett kristet sammanhang. Vad hände efter det här lägret då när du åkte hem?
Precis, och där var ju liksom på något sätt en brytpunkt för mig att säga att från att Gud inte finns till att Gud finns.
Ja, det är ett stort steg, eller en stor skillnad.
Och jag bara så här, okej, Gud finns liksom. Vad händer nu? Och så får man liksom på något sätt gå in i den här nya världen liksom av massa saker som man inte hört förut, många saker som man som man inte visste och inte har utforskat liksom. Och det var en utmaning i sig liksom att på något sätt ta ett saker som jag har burit med mig. Som jag fick inse att det här kanske inte, det här stämmer liksom inte. Eller det här var annorlunda än vad jag tänkte liksom. Så att det var väldigt utmanande och jag kände väl till en början en sån här klassisk grej liksom att om jag ska berätta för någon att jag är troende nu, då måste jag ha full koll på allting. Jag måste veta allt och kunna svara på alla frågor. Det var det jobbigaste för mig tror jag. Dels så här att berätta för min familj, för vänner och det dröjde onödigt länge. Det var faktiskt väldigt det blev väldigt jobbigt för mig att det dröjde så länge, för jag kände aldrig att jag riktigt vågade så här, ta steget att tala eller berätta om det. För jag hela tiden kände då måste jag försvara det typ och det har jag ju insett liksom med tidens gång att just det, jag behöver ju inte försvara det liksom. Det är ju så mycket mer än det liksom. Att jag behöver inte försvara min tro. Alltså jag tror på det här. Jag är övertygad. Jag kan inte, om jag inte kan övertala en eller liksom övertyga någon med mina upplevelser. Det påverkar ju inte mina upplevelser. Det har fortfarande skett. Liksom, oavsett om någon tror på det eller inte.
Och det här är ju verkligen en riktningsförändring.
Mm. Ja.
Det är ändå ganska sjukt också så här att hur andra ser på en. Alltså typ att man bara, okej, men om jag berättar nu att om jag börjar tänka att det finns en gud. Alltså kommer mina klasskompisar eller familj se på mig på ett annorlunda sätt? Eller, alltså det väcker ju väldigt, väldigt mycket frågor.
Och du Elias berättade ju att du har bytt riktning i ditt liv och att det första steget när det var verkligen, eller bytt riktning eller omvändelse använder du till och med som ord för att beskriva det. Och att första steget var lite det här att du insåg att Gud var på riktigt, att det var liksom det första nya riktningssteget. Men du berättade att det var två nya riktningar. Vad hände liksom sen?
Ja, precis. Eller snarare i två steg.
Ja,
och det första, alltså det som hände och jag bara så här, jag tycker det är en sån härlig skillnad på något sätt också, är att byta riktning. För att en byta av riktning, det kan ju vara liksom nu går jag liksom rakt fram eller bara liksom lite åt sidan. Alltså så här, då har jag ju bytt riktning. Men just omvändelse är ju att jag liksom vänder om. Det är 180 grader typ. Så att det blir ju väldigt tydlig riktningsbytelse. Och vilket jag är övertygad om att det är ändå signifikant. Att, så här, att det blir en stor skillnad. Och som det andra, som jag sa, liksom så här, lite i två steg. Det första var liksom kanske att... Men det första var att få liksom erkänna att Gud finns. Liksom, att jag tror på det här. Och det andra steget var på något sätt att amen, mitt huvud tror och mitt hjärta tror. Men jag är fortfarande liksom, jag har ju liksom saker med mig som gör att jag är på något sätt i en brottningskamp hela tiden. Och det var ju liksom, det andra steget var processen i att låta kroppen på något sätt följa hjärtat och huvudet på den här nya riktningen och därmed liksom vända om 180 grader typ. Och ja, men det var jag var väldigt så här, jag kämpade emot väldigt väldigt länge och mycket i att så här, jag lät den här processen ta väldigt lång tid. Och det var ju väldigt jobbigt för att vara i det här mellanlandet på något sätt att ja, men jag tror på det här men jag följer inte helt liksom, eller så här, mitt hjärta, jag känner att det blir liksom en skillnad med mina handlingar mot mitt hjärta och då blir man hela tiden liksom kluven. Så att hela den här mellanprocessen när jag liksom kampades emellan att gå och göra de sakerna som jag kanske inte vill göra för ja, men jag känner att Gud har lagt något annat på mitt hjärta och han har lagt någonting, ja, men något helt annat, men jag fortsätter att göra de sakerna. Kände jag mig väldigt kluven och dels är det så här att ja, men jag känner att jag vill ju berätta den här. Liksom. Det här är ju, alltså, man kallar det evangelium, goda nyheter. Och det är precis vad det är. Det här är goda nyheter. Gud finns på riktigt och han gör saker med mig. Han har gjort saker i mitt hjärta. Typ. Och att inte få berätta det, eller så här, inte känna att ja, men jag vill berätta det här men jag gör det inte. Det blir också en kluvenhet i mig. Att, ja, men människor tror att jag är en person som jag inte är. Jag är den här personen. Liksom. Jag har fått möta Jesus och han har förändrat mitt liv.
Och det här är så spännande och så bra. Och då är jag, alltså, så här, vad gjorde att du ändå vågade ta det där steget och verkligen vända helt?
Ja, alltså det var en process av total överlåtelse. Alltså att verkligen släppa kontrollen. Att nu besluta. Jag är trött på det här liksom, vacklandet fram och tillbaka och ena foten kvar i mitt gamla liv, andra foten liksom, vill springa mot den här nya riktningen och till slut liksom, när man känner en splittring så blir det, man hör på ordet att det är inte skönt liksom. det är inte gott så det blir väldigt smärtsamt och då blir det så här till slut att ja, men om jag ska kunna liksom leva ut det här 100%, då får jag bara ta steget. Nu kör jag 100% på det här. Liksom. Nu är det här som gäller. Och bara ger Jesus, du får ta mitt liv. Alltså, du får ta hand om mitt liv nu. Du får liksom leda riktningen. För jag har försökt att liksom, styra, men det blir inte bra. Liksom. Det funkar inte. Så nu låter jag dig ta kontrollen. Det var verkligen exakt så som jag kände. Och från den punkten, alltså så här, där blev det verkligen, alltså det var verkligen från dag och natt, alltså, eller typ över en dag, där jag verkligen så här, nu går jag fullt ut på det här liksom, och jag vill inte ha någonting av det gamla. Så där var väl egentligen, man kan säga att delen av att byta riktning eller att vända om blev typ komplett på något sätt eller fullbordad i att ja, men nu jag har tagit beslutet nu att nu kör jag på det här. Och då blir allting så mycket lättare typ. Alltså så här, då finns ingen idé att tveka på att säga någonting till om jag vill berätta för någon vem jag är, ja, men då kommer det här liksom på något sätt fram. att jag är troende. För det fina i omvändelsen att Gud gör verket i mig. Han får mig att på något sätt, det är inte jag som bara liksom tänker att jag ska inte göra det här eller jag ska göra det här, utan när jag väl har beslutat mig att ja, men Gud gör, du får ta liksom, du får sköta det här nu, då är det han som gör verket i mig och liksom skapar en längtan i mig att göra de här ja, men udda sakerna liksom. Till exempel kan vara att ja, men gå ut på stan och be för människor som jag inte känner. Eller berätta om Jesus liksom. Det hade jag inte gjort innan. Många sådana saker liksom som på något sätt är väldigt utmanande. Mm. Och som på något sätt bryter av från det som kanske hade varit normalt tidigare typ. Mm. Mm.
Jag älskar det här också, hur du beskriver det som enklare. Alltså ja, att vara, nej men det är inte du det ordet, men helhjärtad. Mm. Det är det jag hör. Exakt. När du säger. Och det är jättehäftigt.
Ja, alltså jag berättade lite förut om hur det, ja men det var ganska slitsamt för mig att på något sätt var det här liksom en fot i mitt gamla liv, en fot i det här nya liksom, och att en brottningskamp hela tiden, och det gjorde till slut att jag ja men på något sätt att det, min tro blev lite dränkt på något sätt, att det flöt undan, men i det så fick jag vara med om ett nytt starkt möte där jag verkligen upplevde att men Gud har verkligen kallat mig. Han har gett mig, nu har han gett mig en andra chans typ. Och jag har testat att föra det här fram i egen kraft och i att liksom styra själv. Men att nu, det funkar inte. Så att jag vill inte pröva det igen. Utan nu vet jag så här, men Gud, du får köra det här nu. Och så du går och jag följer.
Va, efter då den vändningen, ja. Vad hände då med dig? Alltså så här, ser du någon förändring i ditt liv eller hur, ja, men, du var som person?
Och hur
eller?
Ser den nya vägen ut? Alltså ja. Byta riktning. Vart är du på väg nu? Liksom?
Ja, men jag ska bara svara på den första frågan. Så är det mycket i att ja, men när jag liksom väljer beslut att följa det, då blir jag ju, ja, men då inser jag så här, ja, men det är den här Gud har skapat mig till. Alltså han är min skapare. Han har skapat mig. Och det, jag kan liksom, först när jag får liksom ritningen för det skapade, så kan jag förstå vad funktionen är. Och det var som att jag fick ritningen för mig själv på något sätt. Och att få bara besluta mig att gå fullt ut på det här, så blir man ju också väldigt trygg. Ett beslut som man är fast vid, är det alltid lättare att på något sätt. Eller ja, du bara liksom står fast vid ett beslut, så står du ju fast på något sätt i det. Och jag beslutade mig att följa, och då var det väldigt lätt på något sätt att stå fast vid det beslutet när det om de här liksom brottningskamperna kom. Och mycket, mycket i fruktan för andra människors åsikter. Alltså det fick verkligen en törn i att jag tror på det här. För jag har varit med om de här grejerna. Och då försvann all den rädslan. För den största rädslan jag hade innan, det var det som var problemet, till att jag inte vågade prata om det. Det var ju att ja, men tänk vad andra människor skulle säga. Liksom. De kanske tycker att det är jättedumt, eller de kanske tycker ja, si eller så. Mm. Men då inser jag ju liksom att ja, men det spelar ju faktiskt ingen roll. Alltså, jag behöver inte ha någon annan människas gillande för det som jag har varit med om, eller så här, att det här är på riktigt. Det att få ha den tryggheten i det gav en liksom också en trygghet i mig själv och i min identitet.
För det är också kul, för jag tänker att många kan ju tycka att det, alltså första delen är ju lite identitetskris. Mm. När man inser, oj, Alltså så här, det här öppnandet, men att det landar i en större trygghet.
Verkligen.
Det är också så fantastiskt.
Verkligen, mm. Verkligen. Det
Mm. Och jag tänkte på det här, alltså just med vart leder vägen? Alltså vad innehåller vägen?
Ja. Och det här det blir väldigt spännande för
eller hur?
Att ja, men det är det. Ni har ju också varit med om det. Men alltså att det här bara min tanke innan liksom om att ett kristet liv är tråkigt. Den försvann ju ganska fort ut genom fönstret så att säga. För att jag har aldrig haft ett mer spännande liv sen jag blev troende. Jag vet inte vad varje alltså vad kommer du göra idag, Gud? Jag kan ta som exempel, igår så var vi ute ett gäng och vi hade liksom bett och frågat Gud vad vi skulle göra liksom. Och vi upplevde att vi skulle gå till Kviberg och väl där, för då hade vi upplevt att vi skulle möta några killar där som vi skulle prata med. Så vi gick dit och vi var där en lång stund liksom. Men till slut kom det ett gäng killar, två stycken. Och vi kände att det här är dem liksom. Så jag gick fram till dem och vi pratade lite med dem och fick berätta att vi var troende. Och i det samtalet så här, ibland kan Gud tala liksom. Han är ju på riktigt och han kan tala. Så, och jag har varit med om det flera gånger. Men då får jag liksom ett ord till mig om att den här en av killarna hade ett skadat knä. Så jag säger det till honom. Jag måste bara fråga, men stämmer det att du har ett skadat knä? Och då säger han ja. Och jag får be för knät och sen i den stunden så han var ju väldigt så här chockad över att hur kunde du veta det liksom? Och det är den spänningen på något sätt är att så här, ja men Gud kan föra mig och ja, när man liksom är man troende och väljer att följa på det Gud för en på, så kan han föra en var som helst. Det finns liksom inget stopp. Det som är omöjligt för människan blir möjligt med Gud.
Mm. Och jag tänker, alltså, för dels så är det ju, eller du nämnde tidigare så att ge upp kontrollen liksom, ja. Och man vet aldrig vad som ska hända. Och det kanske låter liksom superläskigt, men om vi zoomar ut lite, vad är det vi säger? Det är ju att man ger sitt liv till en allsmäktig Gud, en allvetande Gud.
Mm.
Och som verkligen vill den här världen väl. Så att det är ju liksom inte... Det är inte det här flummiga, flyta runt, konstigt, läskigt, vad kan hända nu, världen man börjar följa. Utan man följer ju en trygg Gud.
Precis, och ja, men det är också så viktigt i det här att vi generellt sett så är man ju, vi människor är väldigt rädda från att på något sätt släppa kontrollen. Men man behöver ju inte vara det om man vet att den man ger kontrollen till har liksom älskar den fullkomligt. Och liksom har förmåga att ta hand om en. På samma sätt som att jag hade inte varit rädd för att låta ge nycklarna till min pappa och jag sitter med i passagerarsätet liksom, och han får köra. För jag vet att han har kört bilen liksom, många gånger. Jag vet att så här, vi kommer komma fram i målet liksom. Jag behöver inte vara rädd i den här positionen. Och så är det fast ännu mer med Gud liksom, för hela våra liv. För han älskar oss så mycket att han, ja, men han kommer ta hand om våra liv. Liksom. Han kommer förse oss med det vi behöver för varje stund. Liksom. Så det han vill ha av oss, det är ett ja. Och att vi liksom ger vårt hjärta så han får forma det och får forma hela våran varelse. Liksom.
Alltså det här är ju helt sjukt. Man vill ju bara haka bra. På.
Oh, så kul.
Så till dig där hemma. Alltså missa inte det här. Du kan få leva ett liv tillsammans med den levande guden. Superspännande. Mm. Jag blir ju så exalterad alltså när jag hör dig berätta. Alltså just, ja, kan du bara fortsätta berätta. Men hur kan det se ut att leva tillsammans med Gud?
Ja, verkligen. Ja, det är kul att du är, alltså att det på något sätt berör. Jag tänker mycket kring att det här, ja, men just evangelium, den goda nyheten som man pratar om i det som står i Bibeln. Liksom. När det låter för bra för att vara sant, ja, men då snuddar vi någonstans vid verkligheten. Alltså här, när det nästan låter för bra för att vara sant, ja, men då är vi på något sätt vid sanningen. Och det är verkligen, jag känner alltså här, bara, det är verkligen det jag har fått uppleva liksom. Och det som är det är inte bara för mig liksom, utan det är tillgängligt för ja, men dig som lyssnar och för vem som helst på något sätt. För det är ju det Gud vill ha. Han vill ha en relation med oss. Och rent så här, praktiskt liksom, jag ska återkomma till din fråga i hur det ser ut. Så det alltså, Gud gör, så har gjort saker med mig som gör att jag har fått en förvandlad vilja också att göra saker, att göra
det är
med.
Superkonstigt.
Ja, ja, men det är jättekonstigt, eller hur? Eller hur? Det är inte att jag liksom, ja, men nu ska jag göra det här, eller nu måste jag göra det, utan jag vill göra de här och jag sakerna och jag älskar att göra det, och det kan vara liksom saker som att ja, men jag nämnde det förut, att så här, gå ut på stan, alltså älska människor, att se, jag på något sätt, Gud, alltså han har gjort mig mer liksom närvarande. Om jag är ute på, om jag sitter på spårvagnen och så kan jag se en person, och så kan han liksom bara få mig att gå fram och prata med den här personen. Och det kan vara liksom min enda agenda, att bara prata med den personen. Och det är så här, lite obekvämt ibland, men att det verkligen får vara så mycket glädje i det efteråt, och få bara se att oj, men alla människor ja, längtar verkligen efter gemenskap, och att jag kan göra någons dag av att bara gå fram och prata med dem, och de kan få känna sig sedda liksom. Och det är det, alltså Gud har verkligen, alltså det är det som han gör. Han får oss att göra de grejerna.
Att vilja göra gott för andra.
Liksom, ja, eller? Precis. Mm. Precis. Och kanske går det där kanske extra steget liksom. Och det blir lätt, och det blir en glädje för mig. Jag känner mig mer liksom välsignad, och jag känner mig mer liksom fylld av energi när jag har fått göra de här grejerna. Att liksom jag kan avsätta del av min vardag till att gå ut och älska människor. Det hade jag inte gjort innan. För då hade jag liksom haft fullt med andra grejer. Men jag, Gud har verkligen lett mig in att göra de sakerna. Och det är på något sätt, självklart har jag varit med om att det är, ja, men bara, nu är jag liksom trött, ska jag stanna hemma idag? Men de gångerna jag ändå tagit det här beslutet att nej, men jag ska gå. Och efter, alltså jag har varit så fylld av energi och sån glädje att det bara får flöda. Det är bara så här, det nästan flödar över. Att bara få gå ut och få möta människor. Och om det är att dela ut en kopp kaffe, fika, eller att få be för någon. Eller ja, bara säga ett hej liksom.
Så. Ja, men, ja, det här är så häftigt, och jag tänker att det är så häftigt hur Gud använder, eller så här, att Gud vill komma in med sin godhet i den här världen. Och hur gör han? Jo, men han förvandlar oss från insidan ut. Och sen gör han så att det roligaste vi vet sen, det är att bara gå runt och behandla andra människor väl runt omkring oss. Det är supercoolt.
Fantastiskt. Verkligen. Ja. Det är det.
Ja. Men jag tänker alltså, nu innan vi avslutar, alltså det är så roligt att ha dig här.
Det var jättekul att sitta här.
Radio Star.
Lyssna mer på de här, de är bra, de är roliga.
Men jag tänkte, Elias, alltså, om du skulle prata med någon som alltså, kanske just funderar på de här grejerna, alltså man kanske lite är i läget, antingen att man börjat fråga så här, ja men gud, är det på riktigt, så vill jag lära känna dig.
Mm.
Men just alltså, att vara i den här processen, att byta riktning. Alltså vad är liksom, om du har något råd eller tips till en sån person, vad har varit viktigt för dig? Om du kan knyta ihop det snabbt så här. Enkel fråga.
Gör det bara. Nej, nej men seriöst. Det, om du står som lyssnar, om du står i det liksom, valet i att ja, men dels fråga dig om Gud finns, och om du är också i valet i att kanske bara från något sätt vända om. Du är trött på det du står i just nu och vill ha liksom, någonting nytt. Du vill ha bara liv och glädje. Liksom. Ja, men jag kan verkligen rekommendera det att ta det steget. Det finns ingenting att ångra i det. Det är det bästa jag har gjort, och det har verkligen förvandlat hela mitt liv. Ja, man kan verkligen bara uppmana dig till att söka Gud och be han om att han får förvandla ditt hjärta. Att han får ge dig kraft att ta steget fullt ut och bara verkligen få ett kraftfullt beslut på något sätt att det här kör jag på. Mm. För då det kommer bli så mycket lättare att följa.
Men typ rent praktiskt, alltså vad har varit viktigt för dig?
Rent praktiskt?
Alltså bara liksom för att lyckas då byta riktning. För det kan ju vara så här att man bara, hur gör man ens? Eller var ska jag börja?
Precis. Ja, och jag tror också att det är så viktigt. Alltså Gud är en Gud av gemenskap. Gud är en Gud av att ha gemenskap. Jag personligen, individuellt, har en gemenskap och en relation med Gud. Men också att jag har en gemenskap med liksom andra troende och som kan bära mig och som jag kan hjälpa till att bära också. Och det är verkligen så viktigt. Alltså om du är i det här steget, så sök en gemenskap med andra troende som kan liksom hjälpa till och vägleda och som kan vara med och be för men om du står i någonting, Gud svarar på bön. Jag har varit med flera gånger om hur Gud har löst stora saker och hur han också har löst små löjliga saker som kanske varit på någon jobbsituation och jag har bara fått en lösning i det problemet som jag har suttit i, så att han hör alla våra böner. Och det är stor vikt av att ha en gemenskap.
Mm. Och, ja, det är också väldigt kul. Eller, jag tänkte också att du nämnde ju det tidigare, att man längtar ju efter alltså goda vänner som vill en väl på riktigt.
Mm.
Och jag tänker att alltså, den här, då man pratar andra kristna som kan göra en sällskap i tron, alltså jag tänker att alltså, man är ju inte i det för att liksom manipulera eller liksom någon form av grupptryck. Alltså det är inte det vi pratar om. Utan att, alltså har du en genuin längtan efter sanningen, så klart att det är liksom intressant då om Elias har känt Jesus eller följt Jesus och älskat andra människor på det här sättet man vill lära sig att göra. Om du har gjort det i 7 år, då kanske det är bra om jag precis i början av min upptäckt av Gud kan liksom, ja, men så här, hur tänker du om det här, hur ska jag göra det här, och då kanske Elias har varit med om det. Mm. Så bara liksom rent praktiskt. Så bra och jätteroligt att du var här.
Ja, så stort tack Elias, det har varit en sån förmån att få höra mer om ditt liv och vad Gud har gjort i ditt liv.
Tack för att jag fått komma.
Verkligen.
Glädje att sitta här med er.
Ja, men som ett litet pepp till dig där hemma. Ja. Det kommer bli bättre. Det finns hopp, det finns liv på riktigt.
Det
finns ingen situation som är för svår eller för tung för Gud att kunna bära igenom.
Och det finns ingen som är för långt borta heller. Eller det är ingen som är liksom körd eller hopplös eller liksom befinner sig i en situation som är för långt borta för Gud. Utan han kan göra så mycket mer.
Precis, och jag tänker liksom för att knyta ihop då det vi har pratat om idag, alltså just att byta riktning, då är det ju att alltså, Gud kan ju byta allas riktningar, just för att det, alltså, för det, vi nämnde det lite nu tillsammans med Elias, att att så här, ja, men kan människor förändras eller inte? Och där tror jag att, liksom, att ibland tänker vi, liksom, vad är möjligt för mig rent ansträngningsmässigt, liksom, att förändra? Mm. Men vi pratar ju, liksom, om då en helt ny nivå av riktningsbytning. Alltså att du kan få göra det tillsammans med Gud. Och Gud är troligen mycket, mycket bättre ibland på att ändra riktning på oss än vad vi själva är. Att, att ändra riktning och göra om oss själva. Så att det mer handlar om, liksom, att öppna upp sitt hjärta. Att bjuda in. Att låta Gud förändra en på insidan. För då vill han göra det.
Verkligen.
Och jag tänkte på, det står... Det är en kille som heter Paulus som har skrivit en stor del av den här samlingen Bibeln som då kristna tror på. Och där pratar han om att det är Guds godhet som gör att vi vill byta riktning.
Eller omvända oss, om vi använder Elias ord.
Precis, att byta riktning eller omvändelse.
180 grader alltså.
Ja, och... Då...
Men, ja, precis. Och att det är Guds godhet. Att han vet att, alltså, den vägen som vi går på själva ibland, den är verkligen inte alltid bra för oss. Den leder inte alltid till att vi mår bra eller gör bra saker för oss själva eller för andra. Men att Gud är så god och han älskar både dig och mig så mycket och den här världen så mycket. Att han vill hjälpa oss att komma till honom för att han vet att det är den vägen som både kommer få oss att må bra på riktigt, men också att det är hans sätt att, liksom, vilja förändra den här världen med sin godhet och sin kärlek.
Mm. Precis, och det är som att man ser då kanske vart ens egen väg eller det man gör just nu, vad det är för en.
Mm.
Och att man själv kan känna, men jag vill ju inte vara på det här.
Precis.
Och, ja, men så att det är liksom en härlig, det är en utmanande upplevelse, för att det blir ju att man får byta ut någonting gammalt mot någonting nytt, men det är verkligen helt fantastiskt och det är värt att göra helhjärtat, för det är då det fungerar.
En fantastisk inbjudan.
Precis.
Att faktiskt få gå åt ett annat håll som man mår bra av. Ja, det, jag vet inte, jag tycker bara att, alltså, ja, det är så fantastiskt att få se både Elias men också i sitt eget liv vad ett liv med Jesus faktiskt innebär. Tack för att du har lyssnat på vår podd. Följ oss på Instagram där vi heter hope.morgon. Och kontakta oss gärna om du har några frågor eller själv har något att berätta.
Ha en bra dag, vi hörs snart igen.